Innan vi startar avsnittet vill vi som vanligt tacka de som har valt att bli Patreons till podcasten Sarg ut. Vi har lite tekniska hjälpmedel som vår tid som kostar lite pengar för att göra den här podden och varje bidrag betyder jättemycket för oss. Vill man stötta podden gör man det på patreon.com/sargutpodcast. Tack så mycket. Vi säger välkomna till avsnitt 152 av podcasten Sarg ut. Vi är liksom på upploppet av både hockeysäsongen och poddsäsongen, Marcus. Känner du det också? Ja. Det blir liksom mindre och mindre att prata om. Man har bara några tydliga ämnen som man ska beröra som är aktuellt.
Mm.
I övrigt så är det egentligen bara silly. Och det tänker jag kan vänta. Vi kanske gör något silly avsnitt när säsongen är slut. Men annars känns det ju väldigt mycket som att det är det kvar, ungefär. Alltså, det är inte så mycket hockeynyheter utom runt de matcherna som fortfarande spelas.
Nej, precis. Det blir lite. Men ändå kul att kunna prata för det mesta dels positivt.
Ja, men precis. Det blir väldigt mycket prat om hur bra. Det är inte så mycket liksom negativt eller haverier eller liknande, utan bara liksom hur bra allting är.
Mm.
Vi börjar väl det här avsnittet med att säga välkomna till Hockeyallsvenskan Vimmerby som fyller på Smålandskvoten och liksom gör att det blir 5 Smålandslag i Hockeyallsvenskan nästa år. 5 av 14 är från Småland. Mm. Ja, det bara fortsätter det här landskapet att producera hockeylag från mindre tätorter, eller vad man ska säga.
Mm. Ja, vi behövde tydligen fler. Så att,
ja, precis.
De verkar vara bra på hockey där nere, så att, det är väl ingen fel på det, kan jag tycka.
Nej, men vad kände du då när Vimmerby gick upp?
Nej, men det känns inte riktigt som att Vimmerby hade passerat i någon form av spekulation innan på det sättet. Det
kändes inte som att de var under radarn fram till omgång 10 eller 9 typ. Alltså.
Ja, i alla fall i våra kretsar. Det känns som att det var mycket snack liksom med Hudiksvall och Kristianstad och till och med Väsby var i snurrarna där. Men nej, det var liksom inte något snack av Vimmerby innan.
Jag tänker så här, vad tänker du om konceptet kvalserie?
Ja, bra fråga. I det här fallet, ja, alltså både bra och dåligt kan jag tycka. Jag gillar ändå typ att det blir lite alltså kul omgång i slutet, ja. Kan jag tycka. Men
jag vill bara göra uppmärksam på, för att den mediala diskussionen upplevs jag är mycket wow, vad coolt med kvalserie, wow, 3 lag och chans att vinna inför sista omgången, wow. Vimmerby går alltså upp på att de i näst sista omgången gör 3-2 med 1 sekund kvar av matchen på att Brödernas Väsby vid lika läge måste ta ut målvakten för att alltså vinna matchen. 3 poäng måste de ta för att ha chans att gå upp. 2 poäng räcker inte. Så att man avgör alltså den matchen, vilket ger dem slaglägen för sista omgången, genom att ett lag som har oavgjort resultat tar ut målvakten. För att sedan i den avslutande omgången möta ett totalt utcheckat Halmstad och vinna med 8-1, som gör att man går upp på då målskillnadsaffär här. Jag förstår att det är roligt med spänningen. Jag förstår att det är roligt med allt det här. Men herregud, vad bra det är att vi inte har kvalserier när man också ser det på det här sättet, tycker jag.
Mm.
Att det blir ju för oseriöst att en hel säsong av 182 matcher i Division 1, hur många mil som helst i buss och allt vad det heter, liksom ska avgöras på de här förutsättningarna. Till framförallt Hudiksvalls nackdel, som igen inte klarar av att ta sig upp från Division 1. Mm. Men den här gången är det ju helt beroende på kvalsystemet snarare än Hudiksvall själva, kan jag uppleva.
Mm. Ja, nej, alltså utifrån de grunderna så är ju kvalserie kanske ganska, när det just handlar om den biten, att det är liksom, de måste ta ut målet sen för att liksom satsa framåt. Och liksom
ja, men just allting det, men Halmstad med något att spela för förlorar inte mot 8-1 i sista matchen. Det är också helt tydligt.
Mm. Nej, precis. Alltså, då vill man ju hellre vara liksom att varje match ska vara en fräsch ny match egentligen. På ett sätt. För det känns ju lite som att så här, ja, om det är ett utcheckat lag i ett slutspel, det kommer ju aldrig ske om det är liksom bästa av sju eller något sånt där heller. Så ja, lite där också. Man vill ju inte ta bort Vimmerbys liksom insats här.
Man vill inte ta bort prestationen. Det är inte Vimmerbys fel att kvala till CMPS här. Det är det inte. Nej. Men det blir ju... Ja. Förstå vad Hudiksvall supporter och se det.
Ja, men precis. Alltså det blir ju problematiskt i slutändan. Mm. För att det är ju i och med att de får ett i princip gratis mål kan man nästan tycka. Som gör att de får chansen från första början. Och sen blir det så tajt som det blir i slutändan. Att det är så små avgörande medel som gör det. Och det, vad är det? En poäng ovanför Hudiksvall, väl?
Ja, det blev så sist. I och med att Kristianstad förlorar. Men säg att de inte gör det där målet. Då är det ju... Alltså, då är det ju lika läge inför sista omgången. Mm. Och då åker istället Hudiksvall fortfarande dit på att Vimmerby till oss göra 8 mål.
Mm. Ja, precis.
Vad tror vi att Vimmerby kommer upp med för... Vad blir de för injektion i ligan? Blir det ett nytt Kalmar?
Det är väldigt fräscht. Alltså, att få ett nytt lag som inte har varit i Hockeysvenskan förut. Mm. Jag gillar verkligen att det har blivit så nu på de här senaste uppgångarna också, att det känns lite som att det behövs nytt blod in i den ligan för att få lite omvända roller i vilka lag som är etablerade och inte, och verkligen liksom så här, men förhoppningsvis få upp lag som kan utmana lite så att det inte bara blir ett bottensänke, och det vill jag väl ändå hoppas på att Vimmerby kan bidra med. Men sen, jag har ju inte stenkoll på Vimmerbys chanser rent ekonomiskt. Nej, eller hur man kan locka sponsorer eller någonting sånt där. Så det är väl mycket det som blir avgörande också för hur bra de kommer vara.
För det pratas om är väl att Vimmerby har det lite tufft ekonomiskt. Nu kommer ju det här nya lagarna om att man får ett extra kontrollår på något sätt. Alltså det kommer ju inte göra att Vimmerby blir degraderade eller så, att de inte klarar licensen, utan de kommer ju spela också ganska stor. Men känslan är ju att Kalmar kom upp med en helt fräsch arena exempelvis, som kan locka spelare. Sponsring och en organisation som, trots att de kom upp mitt i sommaren, organisationsmässigt så var man ändå redo, tycker jag, att ja, men faktiskt göra någonting bra, va? Och liksom klara sig kvar i Hockeysvenskan. Vad det verkar på Vimmerbys ekonomiska förutsättningar, så kanske man inte har feelingen att Vimmerby kommer att komma upp, värva massa bra spelare, hitta någon egen team till Sheridis, utan kanske verkligen på allvar utmana i botten. Och det känns väl lite trist, kan jag tycka.
Ja,
att förra säsongen kommer vi minnas som ganska positiv, när både Nybro och Kalmar kom upp med de här förutsättningarna. Ja, jag tror inte vi ser Vimmerby värva en Tommy Samuelsson figur i båset exempelvis.
Nej, precis. Så att på den fronten är det ju, och samma sak också när man tittar på förutsättningar rent publikmässigt och arenamässigt.
Ja,
alltså oavsett hur mycket publik som vi ser dem, så känns det inte riktigt som att de har de lika förutsättningar som Kalmar och Nybro har.
Nej.
Att fylla en hall och kunna leva på, alltså, publikintäkter på det sättet, eller kunna liksom, ja, men, alltså, värdera mer publik liksom. Utifrån liksom förutsättningen att kunna värva spelare baserat på att man har liksom, om man fyller arenan till en viss gräns. Det känns inte riktigt som att de har en så hög gräns på den fronten heller, tyvärr. Så att, ja, det finns ju mycket som behöver liksom arbetas igenom. Sen är det ingenting som säger emot att de kan göra väldigt fina värvningar ändå och slå lite i underläge.
Nej, exakt. Men... Jag menar, alltså, återigen, på samma sätt som det inte, som folk vill få det till att det är en jätteskillnad mellan SHL och Hockeysvenskan, vilket vi ju säger att det inte är. Det är samma neråt till Hockeyettan. De bästa lagen i Hockeyettan är inte mycket sämre än vad lagen i Hockeysvenskan är.
Nej.
Så att misslyckas något lag i Hockeysvenskan, så finns det absolut chans att Vimmerby att klara sig kvar. Utan kval, även dem.
Ja.
Jag ser bara att de inte kanske göra Kalmar eller Nybros resa. Ta sig till ett plin, utan att man kommer vara där och verkligen kriga om de här bottenplaceringarna. Är känsla. Ska vi gå in på Kristianstad? Vi stannar kvar i den här kvalserien. Vad var det med 8 matcher spelade? Så hade Kristianstad 11-7 matcher spelade. De hade ju ett jävla ledning där. Avsluta sedan med att förlora hemma mot Vimmerby. Tappa 4-2 i slutminuterna borta mot Hudiksvall till förlust i förlängning 5-4. För att sedan med chans att slå in matchbollen torska igen på hemmaplan mot Brödernas Väsby. Vilken choke från Skånelaget här alltså.
Rejäl choke kan man kalla det också. De behövde väl egentligen bara ta vinsten eller ett lika resultat. Vinsten.
Framförallt alltså, hade de ju enorm matchboll hemma mot Vimmerby där för 3 gånger sedan. Ja. Där skulle Vimmerby ha att det är där de vänder och får chansen att de vinner den borta matchen. Men så som chansen ser ut inför det här, alltså första matcherna fram till sista 3, där har man väl knappt en torsk. Det är 2 så hade en torsk, annars är det rakt av segrar.
Mm.
Och sen till den här förlusten så blir man ju så nervös av det här borta fiaskot mot Hudiksvall där man leder och liksom, där slår man väl in matchbollen om man vinner dessutom. Ja, nej, vilken. Det tror jag inte de hade räknat med. Det kändes som att Kristianstad redan var. De stod i Hockeysvenskan med några omgångar kvar och tittade på liksom, oj, vad skönt att vara tillbaka. Det gick på 1 år.
Precis. Ja, och det är väl också det farliga med, man kan inte resetta på samma sätt kanske heller. Alltså det är klart att slutspel kan ju också choka ganska rejält, givetvis. Men sen, det är någonting annat med att möta andra motstånd också hela tiden. Inte lära sig liksom det motståndet som man möter för stunden eller så vidare. Och sen också lite med turen också. Så här, när får vi möta de sämre lagen och inte? Får man möta de bättre lagen på slutet och de som man tävlar mot får möta det sämsta laget i den här serien och då skrapa hem en 8-1 vinst, då är det ju lite där också. Så,
precis.
Så att även om man också möter ju samma lag, absolut, men det har väl lite med tajming och tur också, som jag tycker att Kristianstad inte riktigt har med sig det heller.
Och så detta Hudiksvall då. Vad är det som saknas? Vad är det som krävs? Vad är det som blir fel? Återigen kvalserie. Återigen ungefär tredje, fjärde plats. Återigen är man med i hur många omgångar som helst och utmanar den här platsen. Och återigen faller man på ett målsnöre eller på sista. Ja. De är ju väldigt bra på att behålla sina spelare. Det är ju väldigt mycket samma lika lag, samma spetsspelare och så vidare med några förändringar som kliver in och gör de här. Vad är det som saknas? Alltså jag kan ingenting om det här laget egentligen, men vad är det man, när man bytt tränare, det spelar ingen roll, utan det är det här sista lilla. Är det en spetsvärmning? Är det en, alltså vad är det som saknas? Är det att det sitter så mycket i väggarna nu att man aldrig kommer ta sig upp?
Ja, alltså det har väl blivit lite så av ett kvalspöke för dem. Nu tycker jag väl ändå inte, det är som som du säger också, att det blir lite systemet också som blir bidragande i den här faktorn, men samtidigt, jag menar, man har ju alla medel, det har man ju visat liksom flera år, att man har alla medel för att lyckas. Det gäller ju bara att få den där sista lilla spiken liksom och jag tror inte att det handlar om att byta spelare eller byta liksom, jag tror mer att det handlar om liksom sin egen känsla och psykologi in i den här serien också, att veta att man är så bra för att klara av det. Det handlar inte liksom om att de inte har vad som krävs egentligen, utan de måste ju verkligen bara försöka alltså naila den helt och hållet för att liksom inte behöva vara beroende av att det ska vara andra matcher som blir avgörande för dem. Jag tror bara att de har liksom allting i egna händer, det är bara att de måste ta det liksom hela vägen. Visst, man tar ju det till övertid mot Kristianstad och man vinner på straffar, men det blir liksom lite det här, man hade ju, alltså den matchen hade man ju säkert kunnat fått ut mer av. Hade man fått en trea där, då kanske det hade varit säkert istället. Så det blir
det blir liksom unikt också att man förlorar 3 matcher, en i Kristianstad bortom, sen är det just Vimmerby man förlorar mot. Alltså Vimmerbys kvalserie, skalperna man tar är ju också unika på det sättet, och sen är det ändå kvalsystemet som är deras fördel så mycket. Det blir ju väldigt. Ja, det handlar om att vinna matcher. Alltså Hudiksvall, om de vinner 7 matcher och lyckas inte ta sig upp, det är ju tungt alltså.
Ja, verkligen. Man måste nästan se det som en slutspels. Alltså varje match ska vinnas. Liksom.
Precis.
Det spelar ingen roll om du får en bra känsla efter 4 matcher, 4 vinster. Liksom. Det är liksom, det ska vara raka linjen. Liksom. Det är ju tufft. Alltså det är ju nästan ännu tuffare än en slutspelsserie. Där har du ändå höjd för att förlora 3 matcher liksom.
Ja, men precis. I bästa sjuk, här liksom. Här, även fast du förlorar bara 3 matcher så går du inte upp. Det är ju tuffare det här uppenbarligen. Det får man ju se. Och då är det på en 10-matchserie som de förlorar 3. Inte på en 7-matcher. Nej, det är en jävla skillnad. Så är det. Fiaskot, är det Brödernas Väsby? Jag trodde att de skulle bara ta sig upp när den här kvalserien börjar. Men,
ja, bra fråga. De kommer väl in med kanske, ja, men skulle jag säga på förhand, den mest ekonomiskt bästa förutsättningen i den här ligan.
Och det är ju känslan i alla fall om man tittar på trupp och man tittar på ägandeskap och annat. Det är ju en vinst för föreningsdemokratin givetvis, att de inte går upp. Så är det ju. Det
ja, vågar jag säga. Absolut. Mm. Absolut. Sen är det väl lite, det är väl bara en tidsfråga innan det kommer att sjunga sin hamburgersånger i liksom i den där hallen också, men det
Sibania, det bara pumpas och pumpas.
Ja, precis. Nej, men alltså det känns som att det kommer att komma. Jag tror bara att det måste vara rätt timing och rätt liksom. Jag tror ju mer de kan behålla spelare och spela till sig över tid så kommer det att växa tyvärr. Vill jag nästan säga, för jag vill
liksom inte att det ska vara. Ja, men det känns inte som att Brönnäs Väsby kommer att vara mindre favorit eller liksom så nästa år. De går väl in som favoriter att gå upp. Sen är det division 1, det fattar jag också.
Ja,
precis. Det är 40 lag och en plats så.
Absolut. Nej, så det kommer nog bara, alltså jag ser inte det som en jättehård förlust för dem. De har liksom påbörjat sin resa ganska nyligen med nya förutsättningar, så att någonstans så ser väl ändå att den här resan har bara börjat för Väsby, och jag tror inte att de själva ser det som en jätteförlust att de inte gick upp i år, utan det kommer nog bara bli bättre och bättre ju mer år som går.
Och jag tycker att det viktiga är ju att det är så. Att de bara tänker att okej, det blev inte i år, men att de bara har mindset direkt att det här är en process och processen ska sluta med att man är ett etablerat allsvenskt lag minst liksom. Och vågar man tro på den processen, då behöver ju skita i tidsspannet ganska mycket. Då handlar det ju bara om att så här, bara vi vet att pengarna kommer, att laget finns, så då är det ju process. Och det måste man ju våga ha i division 1. Alltså en process, tänk också i och med att nollsögat, om vi ska prata usla kvalsystem, att bara ett lag går upp, så är det väl precis liksom samma där, att hade den här ligan hade varit bra av att två lag fick gå upp. Det ser vi ju inte minst förra året. Nu när Kalmar fick den här extra platsen, men Kalmar kommer upp, fräschar ju till Håkansson ska rätt mycket. De var inte ens tänkt att gå upp, får vi inte glömma. Och det måste ju betyda att det inte bara skulle behövas liksom ett öppnare kval uppåt mellan Håkansson och SHL. Samma gäller ju åt andra hållet i den här ligan, att det behöver ju finnas möjligheter för ett lag till för nu att gå upp minst.
Ja, och det som skulle kunna vara bråttom för dem, det blir lite outside hockeyvärlden, men det är att brödernas börjarhak har ju liksom gått väldigt, väldigt mycket sämre sen
börjardöden blir kanske också brödernas Väsbydöden. Det blir intressant att se.
Ja, precis. Jag vet inte hur mycket det skulle påverka om Sibania börjar känna att nej, jag håller i pengarna för att
det, ja, nej, men det är
men ja, det är
tittar
också
vi rent föreningsdemokratimässigt, så ska det ju inte spela någon roll, men det är ju det som blir liksom blir intressanta, hur regelrätt det där verkligen gick till när det röstades in att de skulle heta det här och ägandeskapet skulle vara som det var. Är det 49% du pratar om eller är det mer? För att det kommer ju påverka lagbygget något så fruktansvärt givetvis. Ja, Piteå och Halmstad säger vi väl bara bra försök, men det är ju två lag som inte är redo att spela Sjöksvenskan, har vi ju sett genom hela den här kvalserien. Så att någonstans är det också intressant. Det är ungefär 4 lag som är redo att spela i Sjöksvenskan varje år. Det är ett som går upp. Det kan vi säga vad vi vill om, men vi stannar väl diskussionen om det. Hockeysvenska kvalet här och säger grattis Vimmerby. Vi ses 2024-2025. I detta nu, Marcus, så har Brynäs precis vänt Djurgårdens 1-0 överläge i match 3 i den här hockeysvenska finalen till ledning 2-1. Får jag säga att det är otroligt symptomatiskt för den här matchserien, det som har skett i den andra perioden. Nu ska vi inte prata här som att Brynäs kommer att vinna den här matchen, det är halva matchen kvar. Men just de två första matcherna, det känns som att du är ganska rätt på din analys. Att om Djurgården spelar som Mora så kommer man förlora. Det rimmade till och med, utan att tänka på det.
Ja, nej, men det är så sant som det är sagt. Liksom, jag tycker att det är ett så synat Djurgården som det kan bli. Och jag var liksom tveksam till om det här skulle hålla, alltså, ens mot Mora också. Vilket förvånansvärt gjorde.
Jag måste säga, det blir nästan lite surare Moras uttåg när jag ser det här. Alltså att fan, vi hade ju samma chans att syna dem på det sätt som Brynäs gör.
ja.
Men vi sätter inte chanserna, eller något. Mm.
Nej, nej, precis. Så, jag menar, det är bara att titta på Brynäs. Det spelar ingen roll om de får 30 sekunder på sig och sätta två chanser. Alltså, det, nej, de nej, gör det.
Det är det. Och visst att det också, men vet du vad det framförallt är? Det är Brynäs som har väntat så jävla snyggt med att lägga i sin sista växel.
Ja.
Ända till finalen har de väntat med det. Mm. Alltså jag måste, det är som beröm till Niklas Hjälstedt, tycker jag, från min sida i alla fall. Alltså det, att de inte har visat upp högsta nivån först de kommer till match 1 i finalen, det är ett sånt sjukt tjuvarackarspel som går hem, tycker jag. Jag ser inte hur de ska förlora det här, måste jag säga.
Alltså visst att Brynäs är bra, och det visste vi ju att de skulle vara. Alltså man vet ju vilken nivå Brynäs hade innan, och det var därför man hade som väldigt oro över hur Djurgården skulle stå sig mot det här överhuvudtaget. Och det var väl lite det som man fick bekräfta första matchen. Sen kan jag tycka att första matchen är lite så här, jag blir lite förvånad över hur långsamma Djurgården är och hur trötta Djurgården såg ut. Jag tror också att det är lite resultatet av Mora-mötena.
Jo, men sen måste jag också säga, alltså första matchen, alltså Djurgården får ju enormt mycket kritik. Alltså, är det inte 50 ganska bra minuter av Djurgården? Det är de här första 10 som blir enormt liksom avgörande, att de inte har lämnat bussen och låter Brynäs göra 3-0.
Ja, alltså både ja och nej. Alltså jag blir lite så här att jag tycker att Djurgården ser väldigt, alltså ser väldigt lika ut som mot Mora, och det blir liksom ännu värre mot ett bättre motstånd som man släpper in i de farliga delarna i sin egen zon väldigt enkelt. Alltså utan någon form av liksom, få inte ens en slashing liksom in i mittdelen av egen zon. Det är ju så underkänt så att det är liksom helt otroligt.
Ja, nej, alltså de här första 10 minuterna i första matchen är ju, alltså till och med, alltså Nybro gjorde ju första matchen bättre än vad Djurgården gör. Det håller ju bara inte, det de går ut och gör. Alltså Keller får göra mål efter 40 sekunder. Kopackas mål, visst, Andrén ska ta den, men hur kan Kopacka få skjuta överhuvudtaget? Han bara vänder upp mitt i slottet och två backar så tittar på honom. Liksom. Ja.
Mm. Men sen tycker jag att det mest förvånande med Djurgården är, jag tycker att passningsspelet, alltså det är så under presterande passningskvalitet för ett finallag. Så det är nog länge sedan jag såg ett passningsspel som var så dåligt hos ett finallag på något vis. Och det känns lite som att Djurgården lever lite på att de har individuella spelare som lyckas göra saker åt dem.
Mm.
Och det är det som jag tycker är så väldigt märkligt med att de tagit sig så här långt, i att de har liksom inte ett spel som har fungerat på väldigt länge. Och sen, de är absolut bra i perioder, men det känns som att de är bra i alldeles för få perioder. Alltså det är alldeles för få gånger som de kontinuerligt bara tuggar på. Det är först nu den här matchen som jag reagerar på att Djurgården verkligen har kommit upp som en, ja men den här Djurgårdsmaskinen, och verkligen så här, varje byte gör ont för Brynäs att vara där ute. Det är första gången jag reagerar över att Djurgården spelar så. Ja, men sen passningsspelet är fortfarande väldigt frånvarande, tycker jag.
Jag tänker att det här blir lite live-kommentering, men vi kanske ska nämna att under den här korta 5-minutersperioden vi har diskuterat det här ämnet nu, så har Brynäs gått ifrån till 1-4. Jag vet inte, ska vi våga börja prata om det här som 3-0 i matcher? Eller vad liksom ska jag säga? Jag ska säga att det här lilla stoppet som du stod för var att Adde skrev i vår gemensamma chatt med stora versaler: varför gör vi så här? Han sitter ju och mår. Ja, den här dagen, 2-0 till AIK i fotbollsderbyt. Följt av det här. Jag tror att Adde, det kan bli en tuff natt om man inte bara tar en sömntablett. Men att det är liksom, alltså Brynäs går ut, Djurgården gör en fantastisk första period, vad jag har förstått. Eller det är deras bästa period på hela slutspelet, sa både Adde och du. Det står 1-0, man får ledningen, man klarar av ett 5-minuters powerplay som Victor Nilsson ger bort efter, vad var det, 30 sekunder?
14 sekunder.
14 sekunder. När vi kommer summera period 2, som snart är slut, så står det alltså 1-4 till Brynäs.
Mm.
Och det här betyder ju, precis som du säger, att Djurgården har en högsta nivå. Men Mikael Holmqvist, eller spelarna eller så, har inga som helst verktyg för att den här nivån ska hållas uppe. Titta den här 6-5 matchen mot Mora liksom. Det är ju samma där. Alltså första andra perioden, man är ju sylvassa liksom, Djurgården. Man är riktigt bra, man spelar ur sig pressen, och ändå är man nära att tappa till 6-6.
Mm.
mot Mora pratar vi om nu. Tror vi att man kan ge Brynäs de möjligheterna? Nej, det är väl klart att Brynäs hade hämtat in till 6-6 i den matchen. Om det hade varit samma... Alltså det är där vi är. Djurgården har letat hela säsongen efter den högsta nivå. Ja, vi är framme i mars 3 i finalserien nu. Man har fortfarande inte hittat den. Jag tror inte på något mirakel att man hittar den i 4 raka matcher med 3 raka perioder. Jag är inte ens säker på att det räcker mot Brynäs. Nej. Och då är det bara att inse att då ger man ju bort den här finalserien till Brynäs. Ungefär. Mm.
Ja, absolut.
Victor Nilsson, spelar det någon roll? Eller? Alltså, nej, vet du vad? Vi går till match 2. Kan vi prata om det här jävla målet? Alltså, hur kan Brynäs få göra 2-1 i match 2? Alltså,
ja, men det där
hur kan det bli mål? Ja, hur kan 2 betalda ishockeyspelare, Kalle Odelius och Victor Andrén, tillåta den här pucken att gå in? Från Brynäs kanske sämsta back också, Tjockste liksom dessutom.
Mm. Ja, nej, alltså det är väl så. Det är väl också som du sa, det spelar liksom ingen roll. Om vi ska berömma Brynäs här, jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att vi berömmer Brynäs också.
Ja,
för att
bra.
De gör det ju väldigt bra. Men det känns lite som att de har toppat formen på de flesta spelare de kan toppa formen på. Alltså så här, det känns lite som att de har toppat rätt. Och det spelar liksom ingen roll vad de gör där ute.
Nej, men bara ett liksom snabbt inflik. Alltså de har ju toppat formen. Alla som är objektiva hockeysupportrar, även om man inte håller på något lag i den här finalen. Men gå in och titta på en match. Tryck på er TV4 Play-up och titta på Tyler Kelleher. För tittar man på Tyler Kelleher i den här formen och inte känner att det är total hockeyunderhållning, så är man inte överens med mig i alla fall. Alltså jag njuter av att se honom varenda litet byte. Och då är jag fortfarande tvärbitter av att Mora inte ens spelar den här finalen. Det är liksom bara, alltså det går inte att inte njuta över kvaliteten han visar upp. Och liksom att du behöver inte vara stor och stark för att spela hockey. Det räcker att du är superskicklig med den där klubban och är lite snabb på syskorna. Så kan du komma, ja men ganska jävla långt ändå liksom.
Ja, nej men och sen, jag menar tillbaka till det målet. Jag tycker att givetvis är det ju, alltså det är ju under prestation utan dess like från båda två givetvis, och det är dålig kommunikation, och det är en puck som varken ska missas eller släppas in.
Nej, men dels ska inte, och dels måste ju dels fånga med klubban, och Andrén kan väl bara sitta ner med benskydden, vad är liksom problemet?
Men det kändes lite som att det där målet, det var någonting talande för Brynäs i deras form, alltså det spelar ingen roll vad de gör eller slänger in, så blir det någonting av det. Alltså det känns lite som att det spelar, alltså de kan lägga en flippmacka och det blir farligare än vad Djurgården gör när de har sin absolut bästa press. Alltså det är det jag tycker är så väldigt stor skillnad mellan de här två. Att det är liksom så här, Djurgården kämpar så hårt för att få fram en målchans, medan Brynäs knappt får en målchans och ändå blir det mål.
Ja.
Givetvis skapar de ju väldigt, väldigt mycket, men också utanför det. Och det är ju mycket sådär med att bra spelare har tur, givetvis. Men samtidigt så här, de skapar mycket lägen, men de har även liksom mycket av det här momentumet på sin sida. Allting liksom sker som är liksom till deras favör. Och det är mycket på grund av formen och också hur de spelar. Jag tycker att det är väldigt mycket beröm, även om det är turligt att det blir 2-1 givetvis, men samtidigt, jag tycker att det kändes som att det nästan hängde i luften.
Ja, redan innan. Och jag kan också känna med det här målet, när man ser den där 2-1-pucken gå in, då kan man ju direkt också bara konstatera för sig själv, alltså så här, alla objektiva som håller på, jag håller ju på Brynäs i den här matchen, för jag tror att Mora får ett bättre förutsättning med Djurgården nästa år. Men om man nu håller på att Djurgården, att, alltså det är skadeglädje, kul om Brynäs blir kvar. När man ser Tjockstes puck gå in till 2-1, redan där och då kan man ju bara i stegna huvud konstatera att det finns ingen chans att Djurgården vinner den här matchserien. Om det här blir mål och Brynäs har vi matchen på det här sättet, då kan vi bara ge upp att det ska bli på något annat sätt. Då är det klart att Brynäs kommer att ta det. För det är så absurt det här målet är. Alltså det är Djurgårdens andra ärke-självmål på 2 matchserier. Och liksom, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det blir för konstigt.
Ja, det är det första är ju också. Slå på volley in i krysset, det är ju
ja, men exakt. Men jag tänker också om vi tittar bredden. Alltså Brynäs har ju bättre spets än Djurgården. Det har de ju visat de 2 första matcherna. Det är ju Kelleher framförallt, men även Rudin och Larsson och gänget har ju varit sjukt inblandade. Vilka som har vänt på den här matchen? Det är Oliver Ternström som har gjort 1-1. Det är Jordi Wenn, den defensiva backen, som har gjort 2-1. Och det är Noel Nord, assisterad av Theo Lindstein, som har gjort 3-1. Ja, vilka har gjort Djurgårdens mål? Det är Ytterell assisterad av Linus Klasen. Det är Marcus Kriger och det är Eklund assisterad av Kriger och Klasen. Sen har de ett mål till som jag inte har någon aning om vem som gjorde och skiter fullständigt i. Klasen? Nej.
Klasen gjorde idag i alla fall.
Det var ja, det var det. Ja, men det var det. Ja, just det. Klasen gjorde idag, inte Eklund. Yeah. Assisterad av Eklund och Kriger. Yeah. Men det sista målet, ja, det som blev 5-2 i förra matchen, skit i det. Men tydligen, alltså Brynäs har ju inte bara bättre spets än Djurgården. De har ju också bättre bredd. Det är ju bredden som kliver in och räddar den här matchen, eller avgör den här matchen. Jag säger att den är avgjord. Jag tror inte Djurgården gör 3 mål till 4-4 i sista perioden.
Mm.
Och där är jag väl också bara inse att visst, Djurgården gör mycket dåligt. Men någonstans kanske man också måste inse att fanns det ens en chans från början, en rejäl chans? Alltså vad det krävdes av Djurgården och att det ändå krävdes att Brynäs skulle vara sämre än vad man faktiskt är också. Jag vet inte. Jag tyckte när vi pratade förra avsnittet att det kändes som att redan det här övervägde enormt mycket till Brynäs favör på något sätt.
Ja, precis. Och det känns ju, det är lite som jag snackade om innan också, att det känns lite som att Brynäs behöver inte dra lika tungt lass för att leverera målchanser eller komma till lägen som Djurgården behöver göra. Och det är någon sån här, den här känslan som man får när man tittar på ett bättre lag, även om det kan vara jämnt stundtals, så får man bara en viss känsla när Brynäs har pucken och när de kommer in i anfallszonen eller när de slår en passning. Alltså allting känns bara lite vassare på alla linor. Och det är väl det som jag tycker också blir så avgörande i att så här, det bredden, alltså så här, det behöver inte se bäst ut i 60 minuter. Men så länge den ser bäst ut i en minut så är den bättre än vad de flesta Djurgården kommer att vara.
Ja, men det är liksom lite för tydligt hur överlägsna Brynäs är, att de behöver egentligen en bra 5 minuters period för att vinna matcher. För i övrigt, även om de är på en sämre nivå, så är de fortfarande jämn med alla andra lag i den här ligan. Så. Ja, vill vi säga något mer om matchserien? Damian Klara, ska jag pudla? Kanske. Jag har insett att det är det kommer till. Någonstans.
Ja.
Han är ju faktiskt otrolig. Eller han är ju en målvakt som är tillhör det absolut toppskiktet i den här ligan. Och det kanske är värt att vinna guldgallret för. Jag står fast vid min positionering att guldgallret reglerna måste skrivas om. Men om reglerna är som det är nu så kanske det var korrekt att Damian Klara vann det. Det kanske är så enkelt. Bara känner du.
Jo, absolut. Det är jag samma åsikt som du har. Alltså det är klart att bästa spelaren ska vinna, men samtidigt prisfördelningen kanske ska vara annorlunda.
Mm.
Jag håller väl med. Alltså det är klart Klara har, jag tycker att han verkligen har steppat upp i slutspelet också, ska jag tilläggas. Jag tycker inte att han har varit den målvakt han är idag. Sen är det mycket på grund av att han har fått förtroendet av Brynäs också. Man har litat på honom, man värvade Kuro och suttit och vänt upp bänken liksom hela slutspelet, så att
måste vi inte börja ta Niklas Hjellstedt på ganska mycket allvar som tränare? Alltså, jag förstår att han har det absolut bästa laget att få över. Allt annat än upp, alltså gå upp, är ju ett fiasko. Men om man tittar på såna här detaljer, förstår vad jag menar? Alltså till exempel detaljen att han skiter i att det kommer in Koro som kostar mycket mer än Klara. Han ger Klara förtroendet för han tycker att du har en bättre höjd än Koro. Såna där små detaljer. Jag upplever inte riktigt att Mikael Holmqvist har dem. Känslan är Mikael Holmqvist, hans sätt hittills har varit att röra om i kedjorna för att väcka folk. Idag är Daniel Brodin extra forward. Ja, det verkar inte hjälpa så mycket. Alltså sådär. Men att någonstans Hjellstedt i den moderna hockeyn att jobba med individer och så liknande. Ja, men kanske att det ska hyllas mer än vad han faktiskt får hyll för.
Ja, men absolut. Och framförallt också bygga en trygghet hos alla spelarna att veta de här kommer att lira med och samma sak med sådana små detaljer som du snackar om också. Att säga, jag menar, även om Klara är en oprövad liksom yngre målvakt som kanske har mindre rutin än Koro och man värvar Koro av en anledning. Det känns ju inte som att det var tanken att han ska sitta bänken i alla fall.
Jag trodde när Koro kom att nu är Klara bänkad ganska rejält resten av säsongen. Liksom.
Ja, det trodde jag också. Men det är ju verkligen starkt och verkligen tro på sin magkänsla eller sitt omdöme.
Ja, men om man tittar mer grejer, till exempel Jordi Benn tas in. Hur många matcher som helst NHL-rutin ska komma till svenska andra ligan. Han verkar trivas som fisken i vattnet. Han tar sin roll hur bra som helst i andra backpar.
Ja.
Han kommer dit, hej Jordi, du ska spela andra backpar. Alltså så som jag har förstått hur amerikaner och liknande fungerar, de blir ganska direkt missnöjda om de är lägre än topp 1, topp 2 kedjor ungefär. Ja, men alltså att få honom att liksom, jo, men vi behöver dig precis i den här rollen. Det enda vi behöver är att du tar den. Och det har ju han gjort i andra backpar på ett fantastiskt sätt. Alltså så, Bertilsson och Kinnvall känner sig inte alls rädda för att peta ur första backpar. Och det stärker dem. Keller och Wessel tar dem in. Ni ska vara bakom Rudin. Alltså jag tycker att det är coachmässigt, så man måste förstå att det är inte lätt att sitta på seriens 10 största stjärnor i sitt egna lag med stora krav på att gå upp och få det. Jag upplever att Brynäs är ett av de bästa liksom, lagen. Det är inte bara individualister. Jag tycker att Djurgården är mycket mer individualister som åker runt och gör bra saker. Titta Klasen, titta Ytterell. Det finns säkert fler att titta på. Men så, att Klasen är väl bästa exemplet. Att Klasen är ju stjärnan. Det är han som ska göra saker. Och visst, han gör mycket bra saker. Men det är också mycket Djurgården som fallerar på att Klasen ska ha pucken. Titta bara på special teams exempelvis.
Ja, nej, absolut. Jag menar, även om man värvar till att bygga ett lag, så måste man också förstå att sådana här spelare som Jordi Benn och Kelleher och alla de här har ju sitt egna intresse liksom, i att så här, ja, men, spela utveckling och ta sig vidare till, ja, men, kanske få ett bättre förutsättningar för ett kontrakt nästa säsong med ett annat lag. Eller
ja, men någon annan Keller liga, liksom. Är inte här för att spela boxplay. Liksom.
Nej.
Ja, han vill ju stå i första PP. Det är hans krav. Ja.
Och lyckas uppfylla alla krav och även ha liksom Redin och Bertilsson och alla de här andra, ja, men det, spelarna.
Har du 15 spelare som vill spela i första PP, så är det ganska imponerande korsarbete att få dels 5 av dem accepterat att de inte ens är i PP, 5 andra accepterar att du är i andra PP, och få med dig i gruppen på det sättet. Ja, det är liksom imponerande bara, känner jag.
Från och någonstans också, om man ska se långsiktigt också, någonting som kanske Brynäs verkligen behövde efter sina uttåg, eller efter sina dåliga säsonger i SHL och uttåg sen, att de riktigt inte har fått ihop det på det sättet som de gjort nu egentligen. Och jag tycker att det känns som en styrka, alltså om man nu skulle gå upp igen, att verkligen ta med sig den styrkan om nu gäller att bli kvar, att bli liksom mera enhetlig och också kunna liksom hantera de här olika storstjärnorna som man värvar in. Istället som att det var som förut, liksom, att det är någon storstjärna men han lyckas inte så bra, och så är det liksom bara lösryckt allting.
Ja, men precis.
Så jag tror det blir viktigt för dem framöver också.
Och det känns också som att Hjelstedt har ju gett Johan Alsén som sportchef mycket, mycket mer förtroende i lagbygget. Alltså, jag säger det fortfarande, när Mikko Manner stod där, det kändes väldigt mycket som att Johan Alsén plockade in sina gubbar, Mikko Manner, han skulle ha sina 4-5 finnar som han någon gång hade coachat i 3D-5-man i landslaget, som var dyra. Mycket av det här fanns ju förhoppning också, att det som tränare också, jag bara fortsätter hylla Hjelstedt här nu, märker jag. Men att också, ja, men Johan, det är du som ska bygga laget, ge mig bra förutsättningar. Det har ju han verkligen gett Niklas Hjelstedt. Sen har Niklas Hjelstedt förvaltat dem. Och jag tror precis som du säger, det blir viktigare än någonsin nu när Brynäs... Jag säger inte om Brynäs går upp, jag säger när Brynäs går upp. För att det här kommer du inte att vända. Att då är det ju viktigare än någonsin att Brynäs har ett kollektiv som väntar på dem. För titta vad som har hänt HV, som bara har kommit upp med mindset att nu är vi tillbaka, som att inget har hänt. Om Brynäs går i den fällan, då är de ju dumma i huvudet. De måste ju fatta att lagen i SL kommer titta på Brynäs som en nykomling. Ett lag som man bara ska slå. Det måste ju Brynäs slå ner liksom. Ja, vi går väl till den just nu minst intressanta matchen, tänkte jag säga. Nej, men det spelas till en SM-final också, har du koll på det?
Jag satt och kollade.
Ja. Rögles sjuka svit bröts till sist. Och vi tar med oss 1-0 i matcher till Skellefteå när den här matchserien går vidare. Det är väl imorgon måndag måste det bli, som de spelar igen. Såg du matchen? Hann du se något?
Ja. Absolut. Var ingen banbrytande hockey som spelades.
Nej, alltså jag konstaterar också att Rögle är fan i mig bra, alltså. Jag tycker nästan att de är bättre i den här matchen. Framförallt i den andra perioden tycker jag att Rögle är bättre. Sista perioden blir ju världsmästerskapet i att stänga ytor. Jag vet inte. Jag måste nästan kolla. Har du koll på skottstatistiken i sista perioden? Men det kan inte ha varit 15 skott på mål.
Nej, liksom. Jag vet att det stod 29-20
totalt,
skott, tror jag, inför tredje eller något.
Precis.
Men ja. Men
6-4 i skott i tredje perioden.
Ja.
Otroligt. Ett av dem blir mål. Linus Lindström avgör. Som Linus Lindström gör, tänker jag. Men
ja, nej men alltså, och det var väl lite det här, jag tror att det mycket var initialt i den här matchen, så blev det lite som att båda lagen tassade lite lätt ut på tå i den här matchen och funderade lite på vad ska det andra laget göra för någonting. Jag tycker att det var väldigt, alltså, givetvis var det på hög nivå, de stängde ju ner varandra väldigt bra, det var lägen som dök upp, men det var samtidigt också så här, det var väldigt tajt där ute och det kändes som att det var två väldigt skickliga lag som möttes och det märktes av väldigt tydligt. Sen tror jag att det kommer att bli lite öppnare i nästa match eller matchen därpå. För att det kändes verkligen, tredje perioden var ju som att titta på två tegelväggar som försökte anfalla. Så det var lite, och det målet som görs också är ju en ren slump. Alltså det är väl ett skott som tar i bröstet på någon och så Linus Lindström
framme. Returen hamnar framför fötterna på honom. Liksom.
Ja. Mm. Bara klipper till och är väl näst på nära att han skjuter över också. Så att,
alla gubbar i 60-årsåldern som tycker att det är bra att bra saker sker när man lägger pucken på mål fick rätt just i det här matchen. Mm.
Precis, speciellt när man lägger den i brösthöjd på.
Skjut på mål bara, det blir mål.
Mm. Nej, men det var helt rätt. Men, ja, nej, men jag tycker att verkligen det kändes som att det var två lag som kände på varandra och nu när de lite vet förutsättningarna så kommer det nog att brytas lite mer av mönster förhoppningsvis i nästa match, för att det kändes lite som att det var egentligen en 0-0 match.
Precis.
Alltså, det hade kunnat bli 0-0 och sen övertid och sen hade någon kunnat avgjort. Så att det kändes verkligen som att det spelade ingen roll hur det såg ut, utan jag tycker att det var väldigt mycket så här, scouta varandra, se vad en svaghet är och inte och så gå vidare därifrån. Liksom.
Jag kan känna lite att jag ändå känner att Skellefteå som första lag alltså i hela det slutspelet på många sätt fick Rögle dit de ville lite. Alltså på ett sätt att, som du säger, lagen kände på varandra, men framför allt så var det väl ändå Skellefteå som kände på Rögle. Jag kan känna att, vänta nu här, det här laget har ju varit jättedåligt i grundserien. Vad är det som kommer här nu? Och Rögle får ju liksom övertaget i den andra perioden tydligt. Så att det blir liksom, ja, när Skellefteå nu får vinna den här matchen, de har fått känna på Rögle, kan i en och en halv dag prata om att, okej, grabbar, det här är vad som krävs för att slå Rögle. Vi behöver vara bättre än förra matchen. Vi behöver göra så här och så här. Att då kunna gå in i den matchen och känna att men vi ligger inte under. Vi har ingen press på oss att vinna, ska jag inte säga. Men inte samma akuta press som typ Växjö och Färjestad haft, att vi måste vinna. Så kommer ändå Skellefteå in, tror jag. Alltså, om de kan utnyttja den lilla fördelen de får med att det här målet kommer. Att de har fått känna på Rögle, kan tänka igenom vad behövs. Och komma ut i ledning, att Rögle också måste ju faktiskt vinna nu på ett annat sätt. Ja, men kanske att det blir lite Rögles fall, att de hittills har kunnat gått väldigt mycket på stim och bara fortsatt göra sitt. Och så att nu kommer ju Skellefteå ställa frågor till Rögle som de kommer behöva besvara. Det har de gjort bra med Växjö och Färjestad. Men i det här läget så är det ett måste att de besvarar dem. För att nu har de inte riktigt råd att förlora, så som de kanske har haft tidigare med 1-0-ledningar i matcher och så vidare.
Mm. Precis. Nej, så att det känns ju väldigt... Alltså det som jag verkligen tar med mig också från det här, att det är två lag som kändes också på förhand som att de inte skulle gå ut så defensivt som de gjorde, och ändå så står vi där med kanske två väldigt imponerande insatser av båda lagen egentligen. Både målvaktsmässigt men också defensivt.
Ska vi fortsätta hylla tränare också, så både Robert Olsson och Roger Hansson, alltså det är ju två tränare som är tydligt på allvar liksom, och vet vad de vill med sin spelare, vet vad de liksom, vilka verktyg de ska använda i sin låda vid utvalda tillfällen. Så att
så att det kändes ju, och nu var ju Andreas Jonsson givetvis på läktaren efter sin avstängning, så att, men tycker ändå att det finns ju alltså nog med offensivt hot i båda lagen för att liksom det ska bli mera målrikt nästa match och förhoppningsvis lite mer öppnare. För att jag hoppas inte att det blir en vem stänger den andra bäst serie, för då kommer de att tappa intresset. Men givetvis imponerande att se den sidan av de två lagen, för det är inte det man ändå förknippar dem med på det sättet.
Drar Skellefteå någon fördel av liksom styrkan och moralen man hämtar i semifinalen? Man tappar ju 3-1-ledningen till 3-3 mot Frölunda. Kommer ju ut och vinner väldigt starkt och övertygande i sjunde matchen. Hur påverkar den och liksom?
Ja, alltså det borde ju väl, jag tycker att det borde ha märkts mer på Skellefteå att det var en längre serie än vad Rögle fick gå igenom. Och om det här var det trögaste Skellefteå vi får se, ja, då kommer det Rögle ha problem. För att om
kan
man
det vara tvärtom också? Att Skellefteå var inne i det, att Rögle behövde en liten match för att komma igång. Att den här andra perioden hade resulterat i mål om de hade inte fått vänta en vecka med att spela.
Ja, absolut kan det ju bli så också. Mm. Att det blir lite att man någonstans bara går på ångerna från förra matchserien. Att man är uppe i tempo hela tiden och Rögle blir lite mera fundersamma till hur de ska agera mot det här laget kanske. Men ja, jag vet inte. Det är svårt att säga också. Så jag tycker att det såg ju, alltså stundtals såg det ju väldigt energiskt ut ändå, så att det kändes ju inte som att någon slackade efter i att det såg dåligt ut eller trögt ut heller, så att, nej, det blir väldigt intressant att se vad det bär av något två också.
Om vi tänker för framtiden av matchen då, vad om Rögle, alltså om Skellefteå leder med 2-0, uppenbar fördel av Skellefteå liksom, om Rögle skulle kvittera då, alltså vänder Rögle hem med en tydlig fördel, tror du att det inte spelar så stor roll i lag som har vunnit både borta och hemma genom hela slutspelet?
Nej, men jag vill ändå tro att Rögle gärna ser 1-1 som en vinst, alltså lite i att jag tycker att de
utifrån helheten måste vi förstå, vi fattar också att hellre tar de 1-1 än 2-0, det fattar vi också liksom.
Men, ja, men precis. Nej, men
alltså, helhetsmässigt liksom, vad de kan utnyttja den kriterien med, alltså, vad,
ja, nej, men jag tycker att Rögle har på något sätt lite bättre tryck hemma än vad Skellefteå har. Mm. Givetvis har ju de också steppat upp sitt game ganska rejält på hemmaplan också i Skellefteå. Men jag vill ändå se att Rögle gillar sitt hemmatryck och den vågen man rider på just nu. Så känns det ändå som att de har mer fördelar att hämta på sin hemmaplan än vad kanske Skellefteå har.
Om vi säger att det blir 2-0 till Skellefteå då. Alltså, jag vill ju nästan uppleva att jag tror att Rögle skit lite i det. Alltså de känner sig så trygga på hemmaplan att, alltså de har varit så bra hemma hela slutspelet, även om det har krävs vissa förlängningar och mest sömmen. Men att jag tror att Rögle är så himla trygga på hemmaplan att det nästan blir, alltså så som Mora mot AIK, att säga okej, vi ligger under med 2-0. Nu bara köttar vi på liksom. Men hur mycket kan Skellefteå utnyttja ett eventuellt 2-0-läge till att liksom störa Rögle rejält på hemmaplan? Det är ju tuffa bortamatcher i och med restiden för de här båda lagen givetvis.
Mm. Ja, alltså bra fråga. Och det är också det där farliga vid att Rögle har ju redan gått igenom sina rejäla motgångar under hela säsongen.
Så jo, det känns precis. Lite som att det finns inget så här, har Rögle, de har haft kniven mot strupen under säsongen stundtals. Det som att folk glömmer bort det, att säga, ja men Rögle har inte haft kniven mot strupen. Jo, det har de haft i hur många grundseriomgångar då. Kommer det bli någon skillnad i kniven mot strupen för Rögle? Så här, nu måste vi prestera, bara att nu är det final istället för play-in. Liksom. Jag är inte säker på att det påverkar dem så mycket. De har varit i det här läget och vet vad de kan under kniven mot strupen.
Ja, för att oavsett, givetvis vill man ju vinna final, men oavsett vad som händer här så är det ju ingenting som gör att de har misslyckats med den här säsongen till slut ändå. Men ja, alltså det är ju mer att Skellefteå går ut och verkligen visar upp musklerna i match 2-3.
Skellefteå måste ju se till att älska det här läget nu.
Ja.
Man har fått Rögle lite brygga som de inte har upplevt på en månad snart efter det här slutspelet. Att verkligen gilla läget och då bara, nu bara trycker vi på och ställer frågor. Precis. För att då, man tvingar ju Rögle att svara. Visst, de har inte gjort det på ett tag, men samtidigt har de fått göra det under sången. Mm.
Ja, men för jag tror verkligen nyckeln för Skellefteå blir ju att stänga ner deras, alltså, toppspelare. För att och få tillbaka dem till den, alltså så här, lite av det här minnet från grundserien.
Du pratar om att hoppas inte alla matcher blir så här. Skellefteå skulle ju kunna profitera väldigt mycket på att göra den här matchen väldigt tråkig.
Ja,
precis, tråkigt för publikmässigt. Men ser man rent att det handlar om att vinna så skulle ju, ja, Skellefteå borde väl bara fortsätta att tråka ut Växjö. Framförallt de offensiva spelarna.
Ja. För att få dem någonstans att komma tillbaka i den lite halvtaskiga form som de hade innan. Känna lite som att så här, oavsett vad vi gör så blir det inte mål. Lite den känslan också. Mm. Men jag tycker också att Skellefteå bör aktivera sin offensiva sida mera. Jag tycker att de har mycket mer att hämta i sin offensiva sida än vad Rögle egentligen har. Och det baserar jag mest på grundserien. Givetvis har de ju väldigt många bra spelare som de kan aktivera i Rögle också. Men jag tycker att Skellefteås spel i den offensiva zonen har ju fungerat över hela säsongen. Jag har svårt att se varför de inte skulle kunna spräcka hål på Rögläs försvar oftare än vad de gjorde i första matchen. Precis.
Nej, men jag menar, Oskar Lindberg vann poängligan, Jonathan Poulas vann backarnas poängliga. Vi får, måste ta höjd för det också. Det är liksom inte bara att alltså, Skellefteå, både Färjestad och Växjö har massvis med skickliga offensiva spelare. Men Skellefteå har de bästa. De absolut bästa. Och det kan också vara en väldig faktor. Men Oskar Lindberg, det är väl ligans bästa spelare vi pratar om. Om vi tittar vad han har gjort den här säsongen. Det är svårt att säga att någon annan är bättre, egentligen. Där finns det ju liksom... Ja, men... Kan han kliva ut och göra en sån prestation som han kan göra, vinna en match på egen hand? Ja, men kanske att Skellefteå ändå har fler växlar än i alla fall Växjö. Jag tycker, ja, det är så märkligt att prata om Färjestad som ett kvartsfinal i tåg med 4-0 här efter vad man trodde de skulle kunna göra. Men Skellefteå har ju visat under en längre tid nu i och med slutspelet att spetsspelarna levererar ju. Och det kan ju bli faran för Växjö.
Ja.
Eller för Rögle, menar jag. Jag tänker Linus Söderström. Ska vi bara nämna det innan vi slutar? Gustav, han var skadad eller sjuk eller vad var han?
Ja.
Men så fort han är redo så är han helt given första keeper. Trots att Gustav Lindvall gör årets räddning i Skandinavium. Trots att han gör fantastiska insatser mot Frölunda och allt sånt. Men Söderström är totalt togiven. Sekunden han är tillbaka. Ja, håller nollan i första frammatch liksom. Men vad tror du Robert Olsson ser i liksom i det? Varför går han direkt på Söderström som ändå har varit borta ett tag?
Ja, men dels så är det väl, alltså Söderström känns ju som att han är svår att påverka på något vis. Alltså det ska mycket till innan man kommer under skinnet på Söderström, eller att han går ner sig nivåer. Det känns som att han hela tiden håller sån otrolig nivå hela tiden.
Och hans toppnivå tycker jag vi pratar för lite om, men den är väl egentligen världsklass. Alltså, han har valt att spela i Sverige, jag tror mycket på grund av tryggheten. Han har väl lite speciella behov, har han väl pratat om. Alltså så, att han trivs eller var hemma i Sverige och så vidare. Men att, jag tror alltså hans högsta nivå, den är det inte många andra i den här ligan som har. Kan jag inte se.
Nej, precis. Och sen har han väl också, alltså, jag menar, del rutin från att, jag menar, han var väl med och vann med, var det HV som han var backup keeper för ett tag sedan. Och sen har han liksom, jag tycker att han börjar bygga upp en så pass rutin att det är en sån målis som nästan är given. Alltså så här, det blir nästan som att du har Henrik Lundqvist i målet helt plötsligt. För att, så här,
ja, oavsett, det är lite samma vibb, jag förstår vad du menar.
Inte att han har samma nivå, men du förstår vad jag menar. Att, ja, jag det, blir lite, det är svårt att övertyga någon, oavsett hur skadad Henrik Lundqvist har varit, att inte ställa honom.
Det är lite det som gäller. Det gäller för två keeprar i den här serien, tycker jag. Det är Söderström och sen är det Lasse Johansson. De två har liksom den här nivån som inte går att inte den går inte att chansa bort. Alltså, ja, men vi vet att vi kan få det här. Och då måste man liksom ge dem chansen. Ja,
ja.
Ja, vi stänger väl där. Tror du att Linus Söderström är Sveriges VM-målvakt när det här är över?
Kan mycket väl vara så. I och med att Markström också tackat nej.
Precis.
Så finns det väl inte så många.
Vi kommer kunna ägna ett avsnitt av de som har tackat nej. Ska vi istället avsluta med att Rasmus Dahlin har tackat ja. Äntligen, jajamän, lite hype. Äntligen en världsstjärna som kommer.
Och André Burakovsky också, ska
nämnas. Ja, men det är inte ens i närheten av samma nivå, vill jag hävda.
För mig är det.
Usel koloralkoppling. En av världens bästa backar eller en halvt medioker. Nej, men Dahlin. Hur roligt, hur kul att vi får ett sånt namn. Det känns som att det var länge sedan.
Ja, absolut. Alltså det är klart att det är det man vill också. Det är ju liksom, det är de här som ska liksom lite föda nästa generations hockeyälskare också och föda nästa generations talanger. Det är de här man ska se upp till. Man tittar på landslaget och ser de här lirarna komma hem från NHL och ska liksom verkligen bära den svenska flaggan med stolthet, och det är väl det Dahlin också säger i liksom intervjun, där att det är självklart att jag ska, är jag hel och frisk så ska jag spela liksom. Det är, och jag tycker att hans mentalitet också visar på sån otrolig proffsig nivå också.
Det känns som att han är lite sugen på på mer också. Jag tror att han hade förväntat sig mer av den här säsongen med Buffalo. Vi har ju pratat väldigt lite NHL och Florida själv, men känslan var att Buffalo var redo att ta ett steg och spela slutspel. Det blev igen lite av ett fiasko. Men också, att det också påverkar honom att jag ska fan spela något form av slutspel den här säsongen.
Ja, precis. Och framförallt när man förmodligen känner själv att man har en så otroligt bra nivå som Dahlin har visat upp och verkligen växt till att bli riktig toppback, så känns det ju verkligen som att då borde man också vara sugen på att visa upp sig också på internationella scenen.
Ja, men verkligen. Ja, vi ser fram emot VM, tänkte jag säga. Förlåt, jag ska inte ljuga. Vi ser lite fram emot VM. Under tiden så ska vi se, ska vi ta en sista update på Brynäs Djurgården, eller har det börjat redan, bror?
Jajamän, och det står 4-1 och Djurgården bränner öppet mål, har de precis gjort.
Ja. Jesper Myrenberg, ska han in i kassen? Vad var det för något?
Ja, det kan vi prata
om. Det blev extra sidospår här när vi stänger.
Ja.
Jag vet inte om folk har läst den här Aftonbladet, jag vet inte vad det var. Någon artikel om att Jesper Myrenberg är registrerad hos Djurgården men att han inte står. Och Djurgården svarar inte med bara att vi satsar på våra keeper vi har för dem, utan det är kryptiskt så in i helvete att målvaktstränaren vet inte vart Myrenberg är och annat. Eller vad var det?
Ja, precis. Holmqvist väljer att svara: vi vill ha spelare som vill ställa upp till 100%.
Ja, det här känns ju otroligt infekterat. Att som att Myrenberg bara, nej, jag pallar fan inte spela för Djurgården.
Nej.
Jag vet inte. Det är
också med liksom att det är Myrenbergs sida som har liksom, ja, att det är på hans val typ, av någon outgrundlig anledning.
Ja, nej, men att Johan hade väl mått bäst av att bara gå ut och säga att nej, men vi satsar på de två keeperna som varit med hela säsongen. Tänker jag. Jag förstår inte vad det här känner de till i det här läget heller. Överhuvudtaget. Vad borde de ha gjort istället, Marcus?
De borde ha spelat Sarri ut.
Det borde de ha gjort. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!
Hej då!